Meningen med livet, det är att må så bra som möjligt. Och vi, jag Ylva och
jag Carolina, vill dela med oss av erfarenheter, tips och tankar för att inspirera dig att skapa ett liv som du mår bra av.
Så, välkommen till helhetsboosten!
Hallå Ylva, nu är vi här.
Hallå Carolina, vi ses.
Vi ses i verkligheten. Underbart. Och det är efter påsk. Och härlig ledighet.
Eller hur? Och vi tänker ju också att vi ska prata om livet idag och temat för april helt enkelt är livet, eftersom det är så mycket som växer upp och blir på nytt fött nu när påsken precis har passerat. Och eftersom vi ska prata om livet, vad ska vi prata om idag då?
Ja, för livet har ju en stor anknytning till döden, så att vi tänkte börja prata lite om döden och vikten av att leva sitt liv på det bästa sätt, eller hur?
Ja, men precis. Vi tänker så här att, eller rättare sagt, jag tänkte det i morse, så började jag fundera på det här med döden, för att jag, det hörde på radion när jag satt med bilen, så pratade de om hur någon ville ha sin begravning. Det var på ett makabert sätt, så liksom det var lite skämtsamt. Men det fick mig att tänka på att på något vis så kan vi ha med oss perspektivet döden i vårt liv, så blir många saker så väldigt oviktiga. Och det blir så väldigt lätt att fatta de viktiga besluten när vi är medvetna om att vi finns ju inte för evigt. Och sen är ju frågan om man får ångest när man tänker på döden, eller om man tänker att det kanske får man leva tills man är 95, kanske det är skönt. Alltså det finns många aspekter och jag tycker att det är intressant att utforska dem. Och vi kommer ju prata både om livet och döden, men idag kommer det vara ganska mycket fokus på just döden och hur vi tänker kring det. För att ha någonting att bottna i helt enkelt när vi tittar på livet. För döden är någonstans förutsättningen. Av jord är du kommen och till jord ska du återbliva, eller vad man säger på
precis.
Begravningen.
Det är ju så faktiskt är det den ju. Största sanningen vi har.
Ja.
Alla kommer dö. Och det är väl det enda som vi verkligen har gemensamt också. Att vi alla föds och vi alla dör.
Ja.
Och nu ska vi inte prata om det på det värsta sättet, utan försöka se det som någonting man kan bära med sig. Precis som du säger. Att faktiskt kanske med ha döden i baktanke, i bakhuvudet, kan få en att se att vissa saker är lite oväsentliga och vissa blir också väldigt viktiga och viktiga och fina, eller de visar vad man ska vara tacksam över i livet.
Eller hur, och vad som är viktigt och inte.
Precis.
Och så att vi kan dra nytta av det här faktumet som ingen kommer ifrån. Vi har liksom
exakt.
Liv, vi föds, vi har fått livet, sen har vi lika mycket tid också oavsett hur mycket pengar vi har eller så. Så det är liksom rättvisefakta och alla kommer att dö. Och då ska vi dra nytta av det här, tänker jag, med döden, så att man kan ha,
leva till nytta. Det fulla.
Ja, men eller hur? Få ett levande liv.
Exakt, bra.
Som vi säger så.
Det levande livet ska vi prata om idag.
Precis, och då tänker vi såklart börja med en reflektionsfråga som jag tänker att kanske du kan ta, Carolina.
Absolut, och då är det ju just det här. Hur tänker du och känner du kring sambandet mellan liv och död? Ser du att det finns ett samband, och på vilket sätt förhåller du dig till det? Så vi tar en liten tyst minut, några sekunder.
För livet.
Ja, för livet, och tänka efter på det.
Ja, jag hoppas att du har hunnit tänka lite nu, och är du inte klar så det är bara att fortsätta tänka på egen hand. För det här tror jag att du kan ha stor nytta av om du lyssnar på det. Helhetsboosten. För det är viktiga grejer här. Jag tänker, ska vi prata lite om vad vi har för egna erfarenheter av det här? Vill du börja, Carolina?
Ja, för det här var ju någonting som kom upp för mig också väldigt nyligen. Som jag berättade för dig. Att jag är ju, vad ska man säga, mitt i livet, ifall man får säga så ändå. Och blev ganska ställd av det häromdagen. När en nära vän till mig, det visade sig att hon har drabbats av bröstcancer. Och då blir det ju en sån här, det faller platt ner liksom. Att oj, det här händer och det sker och det kommer från blå himmel på något sätt. Och man kan aldrig riktigt vara helt beredd på det. Och då blir det så tydligt hur fragile allting är också. Och vad man ska ta hand om, vilka man ska ta hand om, vad man ska värna om. Vad som verkligen är just viktigt och inte så viktigt. Och vad man vill fokusera på i livet. Så att det var den liksom stora händelsen som har hänt för mig. Och jag vet att du har ju gått igenom några dödsfall också under det senaste året till exempel. Så att vi har ju pratat mycket om det här, du och jag. Och haft det ganska närvarande på olika sätt.
Verkligen, ja. Ja, du är ju, vad sa du nu? Du är inte 40, Emma.
Nej, inte riktigt ännu. Nej. Det är några år kvar.
Men jag är ju nu snart 62 då. Så att, men det var ju när jag var 40 ungefär så dog min första vän i just bröstcancer. Men alltså, som hon sa så var det ju så att hon hoppades att, ja, dels så sa hon att det som inte dödar en, det stärker en. Och så är det ju. Så vi jobbade ganska mycket med så här alternativa mediciner och sådär. Eller inte mediciner utan alternativa metoder ska jag säga. Vilket har öppnat upp en väldigt ny del för mig i livet kan man säga. För det var då jag började gå på humanova och sådana saker. Jag hade varit väldigt vetenskaplig ända fram till dess. Men vetenskapen gav inget hopp för henne. Så då började vi söka andra vägar. Men vad hon också sa det var att jag hoppas att alla mina vänner och de som känner mig använder det här som en litet wake up call, att gå inte runt och klaga över saker i livet, utan trivs du inte med din man, trivs du inte med ditt jobb, sluta gnäll och byt, gör något annat, för livet går här och nu. Så det var hennes förhoppning, att om hon nu ändå dog av det här så skulle någon annan dra nytta av det liksom, som fortfarande levde. Så det är väl ett budskap då från min väninna Inga-Lill som lämnade oss när hennes son var bara 2-3 år, tyvärr.
Oh, det är så sorgligt.
Ja, det är fruktansvärt sorgligt. Jag ryser bara tänker på det. Men vi fick ha henne 38 år. Jag fick känna henne i 20 av dem ungefär, så att jag är så tacksam för det. Och det är så jag försöker tänka. För sen har jag en annan väninna som valde att själv ta sitt liv senare. Och en annan ytterligare väninna som dog av cancer, en annan sorts cancer. Och sen så nu precis nyligen i november så dog min fjärde väninna av så här massa olika kroniska sjukdomar som man hade som kokade ihop till skit helt enkelt. Det kom som en blixt från en klar himmel också. Men livet går ju vidare. Det är ju så det är. Och sen har vi naturligtvis alla äldre släktingar såklart. Men det är liksom en skillnad. Det är en väldigt stor skillnad när man dör ung. Jag har ju också ett annat exempel på en nära väns son som dog bara 19 år gammal. Alltså det här drabbar oss alla på ett eller annat sätt. Men naturligtvis, barnet är ju det värsta som någonsin kan hända. Liksom. Så det kan man nog aldrig riktigt hämta sig ifrån.
Nej, och så det är ju faktiskt, det är verkligen det värsta. Och vi båda ryser när vi tänker på det. Och känner med alla som har varit med om någonting sånt. Och det är ju inte riktigt så vi ska prata om det heller. Nej. Utan se verkligen vad kan man göra. Och precis som du säger, alla har samma tid. Framförallt samma tid på dygnet. Ja. Liksom, vi har lika mycket, lika många timmar. Vad gör man med dem? Och hur kan man se den tid vi har på jorden i ett liv? Vad kan vi göra av den? Och precis som din vän Inga-Lill. Liksom, att ibland behöver man kanske ett wake-up call.
Ja.
Någonstans just att se vad lever jag för liv? Hur mår jag på riktigt? Och vad vill jag göra? För tänk den dag när då döden kommer, att man på något sätt ändå kanske förhoppningsvis kan känna någon sig till freds på något vis och förlika sig med det. Och förhoppningsvis är det när man är riktigt gammal och har levt många år och fått all den tiden och man inte är en generation för tidig eller någonting som försvinner. Så med den förhoppningen ändå gör det bästa av dagarna som går här och nu framför oss.
Ja, för det är ju också så att ju äldre vi blir, alltså vi kan ju dö vid alla åldrar, det dör ju tyvärr små spädbarn och barn under 10, alltså alla lever ju under den förutsättningen att händer någonting så dör vi helt enkelt. Men ju äldre man blir, ju mer ökar ju liksom, oavsett om jag lever tills jag är 120, vilket jag har tänkt att jag är inne på min liksom tredje, fjärdedel nu kan man säga, med mitt optimistiska sinnelag, så är det ju så att det är fortfarande så att någon dag kommer att ta slut. Mm. Och ju längre jag lever, ju närmare kommer den dagen rent statistiskt, om man säger så. Och det gör ju att man blir ännu mer medveten om att oj, 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 liksom, här rullar livet på. Plus att tiden går ju fortare, känns det som. Ju äldre man blir, ju fortare. Alltså när man var barn, då hade sommarlovet varit en evighet. Liksom. Man hade ju så lite tid att sätta de här månaderna i relation till.
Ja, men verkligen. Och det där är ju också procentuellt. Det är ju ett år för ett barn som är ett år, det är 100% av ens liv. Medan ett år är för man är 50.
Men
precis. Det är statistiskt, eller vad säger man, procentuellt. Ja. Och så fungerar det så. Ja. Tiden blir kortare på något sätt.
Verkligen.
Ju längre det går.
Ja. Och det är ju syftet med att vi pratar om det här. Det är ju för att liksom ge ett wake-up call utan att någon nära släkting eller vän till dig har dött. För det hoppas vi verkligen att du ska slippa. Så länge som det bara är möjligt.
Verkligen.
Så att, men det betyder ju inte att man inte kan vakna upp av det som händer med andra människor runt omkring sig. Så att vi vill liksom sätta det här i relation till de sakerna som du kanske går runt och oroar dig för eller liksom tycker är jättestora i ditt liv. För det är liksom... Vad säger de? Det går över när du gifter dig, säger man. Ja. Eller man sa det när jag var liten. Jag vet inte om man säger det fortfarande. Jag vet, vad kommer det uttrycket?
Det vet jag inte. Jag som till och med jobbar i bröllopsvärlden. Jag vet faktiskt inte riktigt.
Men har du hört det uttrycket?
Nej,
egentligen
inte. Nej.
Nej, det var någonting som man sa när jag var liten. Liksom. Nej, men det där går över.
Som att då är det slut eller då har allting löst sig, då har man inga problem. Eller har man större problem kanske, menar de.
Det är liksom, du beror på om glaset är halvtomt eller fullt, eller hur var det? Nej, men jag tror att det handlade om att man mådde så bra då. Mm. Att det var så liksom, att det blev, allting skulle bli bra
härligt
när man gifte sig.
Ja, det var, då ska jag ta med mig det in i mitt arbete också.
Ja, men verkligen. Allt det där som går över. Jobbigt kommer att gå över när man gifter sig.
Men det där är verkligen just att ändra lite perspektiv och det här man skjuter upp. Och det kan vara både positiva saker som man lätt skjuter upp eller att man bär på lite mer negativa grejer som man låter sig hålla kvar på något sätt och låter sig hållas kvar av och hållas nere av, det kan vara just ångest, oro, nervositet och man skjuter upp att göra vissa grejer och sånt där baserat på det, och det är lite det vi vill skaka om nu, att har just döden i bakhuvudet och i baktanken så där, vad är det som är viktigt och vad är det som är kanske mindre viktigt just nu och vad kan du göra och vad kanske sluta göra också.
Ja.
Eller hur?
Man kan väl säga att bli liksom chaufför i ditt eget liv, din egen livsbil, håller jag på att säga. Nej, men alltså att det är du som kör, det är du som bestämmer. Så sitt inte och bara låt tiden gå, för tiden är begränsad på ett eller annat sätt. Vi vet inte hur mycket tid vi får.
Nej.
Men är det saker som är viktiga, så sätt fart.
Precis.
Och också tänker jag det här just med att sätta upp lite planer, sätta upp lite mål framåt. Hur vill vi att saker ska vara? Det har ju till exempel i kärlekstanken, det sista kapitlet i kärlekstanken, den här appen som vi har tagit fram. Där handlar det just om att sätta upp, liksom, alltså ha ett utvecklingssamtal i din relation. För varför, liksom på jobbet är det ju jätteviktigt att sätta upp planer. Där sitter vi hela tiden i olika, liksom, vi är delaktiga på olika sätt i planer framåt. För det skulle vara helt otänkbart att bara jobba på utan att ha liksom en plan. Vart vill vi komma? Vad har vi för mål och så vidare? Så hur kan vi då låta våra liv bara rulla på liksom på tomgång på något sätt och bara hoppas på att saker ska inträffa? Vissa saker, naturligtvis behöver man ha tur och timing och allt vad det nu är för någonting, men man kan i alla fall försöka styra och ha ett mål. Så gör man det i sin relation är det ju fantastiskt, men man behöver ju inte ha en relation. Man har ju ett liv som förhoppningsvis ska vara 90, 100, kanske 120 år som jag säger.
Ja, jag nöjer mig med 80.
Säger du nu, ska se när du är 60.
Nej. Ja, men precis. Och jag pratade faktiskt med min bror som har gått igenom ganska mycket svårigheter till och från. psykiskt. Vi pratade om det här om dagen, vikten av målsättning, och det är ju lite, då liknade jag det med att man sätter segel på en båt. Och någonstans har man ett mål i sikte, då vet man hur man ska navigera, då kan man ta de kanske stormar som kommer, man kan också ta lite omvägar för att man har ett mål i sikte. Och självklart kan man lägga om destinationen, det är inte det, det behöver inte vara att man spenderar hela sitt liv mot precis samma. Men att inte sätta upp någonting, då far man ändå, man driver ändå med. Ja. Vilket är det som många glömmer bort, för man tänker att nej, men jag behöver inte tänka på det där, eller jag behöver inte göra det. Nej, men då far du ändå. Du står precis. Aldrig stilla. Och precis som du säger, Ylva, tiden går ändå.
Ja.
Den går, den sipprar ur på något sätt.
Ja.
Och då, varför inte vara den som ändå på något sätt har lite makten över det? Och i alla fall försöker navigera dit du vill. Sen kanske man inte kommer hela vägen, men då har du ändå ett mål i sikte. Och du får njuta på vägen, för du känner att du är på väg dit du vill. Än att bara drifta med och låta yttre omständigheter ta dig någonstans. Vilket också är på något sätt ett val. Så att inte sätta upp mål, inte ha en vision, inte ha drömmar. Det är också ett val att inte ha det. Och då har man valt att totalt strunta i det liksom.
Ja, precis, att inte använda, avsäga sig det. Inte använda sin tid och sitt liv när det är så många som inte får ett liv. Det är ju lite som ett hån. Jag tycker vi ska hedra alla de som kanske inte får leva sitt liv fullt ut genom att vi faktiskt ser till att ta vara på våra liv. Det tycker jag verkligen är det minsta vi kan göra för de som inte fick.
Det där har varit bra. Min farfar var sån. Och vi har anammat det. Alla i familjen och faktiskt fira födelsedagar. Och var stolta över de år vi får.
Eller hur?
Istället för att känna ångest för att man blir äldre. Och inte vilja prata om det. Och inte våga berätta sin ålder. Så just där. Det är faktiskt en hedring mot de som inte har fått uppleva alla de åren som vi får. Det är klart att man ska firas.
Verkligen.
Och ju äldre man blir, desto finare att fira. Är det inte så?
Eller hur? Så
jag menar,
det.
Hur lyxigt är inte det att faktiskt få fira till exempel 100 eller 120 år?
Eller
jag menar, det är
hur?
Få förunnat. Det är värt tårta och ballonger och alla rinkor som kommer med det. För det visar på någonting som verkligen är fint.
Ja, men så är det verkligen. Jag kan verkligen, alltså jag har hört, det är många som pratar om det här med vilken ålder är man lyckligast. Det har ju varit både på tv, de skulle prata om det på radion senare idag och så vidare, hörde jag. Och jag kan ju då intyga, som jag ändå har levt i 62 år snart, 61 och ett halvt.
Snart är det dags att fira.
Ja, precis. Att jag tycker nog att det här är liksom den bästa tiden. Jag tycker alla tider har sina liksom speciella grejer, men det här är liksom på något vis den lugnaste tiden ändå i mitt liv. Jag är fortfarande frisk, pigg, alert, kan göra saker. Jag har vuxna barn som är fantastiska att vara tillsammans med. Jag kan göra lite vad jag vill i livet och man behöver inte känna sig så stressad. Man har inte ansvar för någon. Mina föräldrar är döda, båda två nu. Tråkigt, men de blev gamla, båda två. Och då behöver jag inte ta hand om dem, för det är också en sån sak som kommer. Liksom. Först har man små barn och sen så, då ska man ta hand om dem. Först har man tonåring, det är ganska jobbigt. Ja. Liksom. Eller man börjar så här, man är liten, då får man inte bestämma någonting själv. Det är jättejobbigt.
Då vill man bara bli vuxen.
Ja, precis. Sen så blir man, tonåring kan vara ganska jobbigt, för då har man mycket människor runt omkring som tycker olika saker och man vet inte riktigt vilket ben man ska stå på. Sen blir man vuxen, man får bestämma själv och så får man barn, så ska man ta hand om barnen. Och sen så när de har vuxit upp, men då börjar föräldrarna bli skröpliga. Då ska man ta hand om dem. Så liksom det hela livet går ut på att man liksom ska jobba mycket för att ta hand om andra. Men när man blir så gammal som jag nu har blivit och fortfarande, då är man ju liksom, men då är jag per definition då, eftersom du satsar på 80 och 120, så är vi båda mitt i livet.
Ja, men precis.
Så känner jag att jag kan göra, alltså så länge man är frisk, det är liksom lite det handlar om, frisk och att man kan röra på sig som man vill och sådär, så kommer man ju väldigt långt med det. Och det är ju grunden liksom i att få ett levande liv. Men du, ska vi ge någon läxa? För nu har vi liksom lagt grunden för det här med liv och död, tycker jag.
Ja,
och så ska vi prata in, vi ska göra flera avsnitt som handlar om, mer om kanske om livet i relation till döden. Men nu har vi pratat ganska mycket om döden.
Vi hoppade rakt in i det liksom.
Ja, precis.
För det är så vi gör det.
Det är så vi gör, det är så vi vill göra.
Ja.
Så då gör vi det. Men vi ska ju också ge en läxa då, så att du får fundera lite som är där ute och lyssnar. Och den första första saken som vi tänkte att du skulle fundera på. Eftersom övergripande så vill vi liksom att hela den här månaden ska handla om hur du kan använda medvetenheten om det här med döden för att få ett mer levande liv, precis som jag sa i början. Men vi tänker att vi hackar ner det i några små läxor som du kan fundera på så att det blir lite lättare. Och då tänkte vi att du skulle börja med att fundera på tre saker som du vill ha upplevt innan du dör. Och det kan ju vara lång tid framåt eller kort tid framåt, alltså det du vill uppleva så att säga, inte hur lång tid det tar innan du dör, det vet ingen.
Nej.
Men så det tänker vi att du ska fundera på tills nästa vecka helt enkelt.
Precis, och det kan vara stora eller små saker, just någonting att uppleva, att få vara med om i livet.
Så det kan ju vara som att åka till, inte vet jag, Taj Mahal som jag var i.
Precis.
För att få se det vackra templet en gång i ditt liv.
Ja.
Eller
djuphavsdyka, ja. Eller klättra upp på en bergstopp. Eller bara att få sitta ute i en solstol vid vattnet.
Precis.
Det kan vara verkligen det lilla eller det stora. Det behöver inte vara något överdådigt. Det behöver inte kosta massa pengar eller resurser.
Verkligen
utan
inte.
Verkligen bara vilka upplevelser, vilka tre upplevelser skulle du vilja ha varit med om och gjort innan du dör?
Ja, och när du har gjort dem sen, så då sätter du upp tre nya och så rullar du på så här framåt.
Det är så man bygger sin bucket list.
Eller hur? Och sin plan framåt faktiskt.
Precis.
I den enklaste formen.
Verkligen.
Så tack så mycket för idag och tack så mycket till dig Carolina.
Ja, men tack själv Ylva, vi hörs nästa vecka.
Det gör vi. Ha det så fint du och ni andra där ute.